Felicia, vi ska prata med Belinda Olsson i programmet.
Ja.
Ni har jobbat ihop.
Yes.
Kan man säga att det var hon som upptäckte dig?
Ja, i alla fall uppfostrade mig, skulle jag säga.
Om du skulle skriva en självbiografi, då hade du skrivit att det var hon.
Ja, definitivt.
Vet du vem som upptäckte Carola?
Bert Karlsson.
Antingen Bert Karlsson eller Gud. Hej och välkomna ska ni vara till Sommar Talkshow med mig, Felix Österpersonne. Felix Österpersonne. Sa det lite för snabbt. Och Felicia Hassan. Jag frågar för att det är så att Carola släpper sin självbiografi snart och menar där i att det var Gud som upptäckte henne.
Just det.
Expressen gjorde sitt jobb och ringde upp Bert Karlsson som då säger emot och menar att det var han som såg henne i Hylands hörna när hon bara var 15 år och redan i pausen ringde han upp och erbjöd skivkontrakt.
Kan det ha att göra med olika typer av upptäckter? Att hon upptäcktes av Gud i en slags spirituell värld. Bert tog det på jorden.
Bert hade kanske mer skivor och pengar för ögonen.
Ja, precis. Men det är ju ett slag såklart mot Bert. Det har ju varit sanningen i alla år. Mm. Så det är ju någon slags beef som har uppstått här
om
mellan
inte
Bert
Carola och Bert. Gud är...
De
Nej.
Samma.
Det tror vi verkligen inte.
Frågade Expressen?
Nej, det gjorde de faktiskt inte. Vi får fråga Carola själv om hon kom hit. Du, få har väl missat att det är solförmörkelse ikväll?
Jo, tack. Har läst några rubriker.
Ja, men det är så mycket ju.
Ja.
Det är så mycket med dessa himlakroppar och fenomen som man ska göra sig uppmärksam på. Just nu har det verkligen handlat om hur extremt farligt det verkar vara. Och titta på den här. Kommer du titta?
Jag är inte så intresserad av rymden och fenomen i atmosfären och sådär. Så att jag vet inte. Alltså om jag råkar se den så råkar jag se den. Jag kommer inte aktivt ge mig ut.
Men vi kan lyssna lite på, för det är också extremt, extremt farligt. Så vi kan lyssna lite på alla varningar.
Ska du se solförmörkelsen ikväll, då bör du vara försiktig.
Om en svår solskada uppstått i ögonen så finns det enligt ögonläkaren inget vården kan göra.
I värsta fall kan man få permanenta synskador.
Och jag måste erkänna att jag kanske har gått för långt i min mediekritik här. För jag har gått runt hela dagen och tänkt, men hur farligt kan det verkligen vara?
Jag tänker, tyvärr, jag är precis som du här. Jag tänker, kollar vi inte på solen hela tiden?
Om jag blundar nu, då kan jag ju se solen framför mig. Ja. Vilket borde betyda att jag någon gång har kollat rakt in i solen.
Men det första man gör på morgonen är ju att kolla ut och se, är det sol?
Stirra rätt in i det här glödande klotet.
Men och borde det också inte vara, jag menar, om det är någon dag man ska kolla på solen så är det väl när den går i förmörkelse.
Det borde vara mindre farligt.
Ja.
Det är som att kolla på en skugga av en sol.
Den är ju täckt.
Det är därav förmörkelse.
Ja.
Men då gjorde vi som vi gör på talkshow och gick till botten med det här själva.
Ah,
helt i onödan, snyggt. Skulle visa sig. För det var verkligen så jättefarligt,
okay.
Som de här andra medierna har sagt. En ögonprofessor vid Karolinska institutet som heter Rune Brauthauset, så är det extra farligt. För det som händer när man tittar på solen utan förmörkelse, det vill säga utan månen framför, är att man kollar bort för att man blir bländad.
Mm.
Det blir du inte under en solförmörkelse.
Mm.
Däremot så kommer strålarna fortfarande fram och riskerar att bränna hål på näthinnan.
Mm. Ja,
för vi har inga smärtreceptorer på näthinnan.
Och vi hörde ju precis en till expert som sa att då är det kört.
Då är det kört.
Det finns ingen återvändo.
Och då säger jag, konträr som är... Men vadå, en liten flukt måste man väl få ta?
Ja.
Då sa du nej! Inte ens en liten flukt. För att om man bara försöker kolla på den så där i periferin, då är risken att man glider dit med blicken och stirrar rakt in.
Det är någon form av medusa-aktig. Man kan inte låta bli att titta.
Exakt så, och då blir det till sten. Eller i det här fallet få hål på näthinnan. Men det han gjorde i den berättelsen var väl att han tog sin sköld och stirrade på henne i spegeln.
Precis, och det har jag sett mängder av tips på hur du ska göra. Diskokula.
Okay.
Har jag sett.
Va?
Jag såg en expert som tyckte att den bästa sättet att se en solförmörkelse var att titta på den genom en diskokula. Mm, alltså i de här små...
Vi sällar oss i alla fall till kören som ropar akta er ikväll.
Ja, självklart. Mm.
Du, något annat. I veckan gick måltidshistorikern Rickard Hellström ut och sa att kräftskivorna kan vara på väg att försvinna.
Mm. Kan tänka mig att han var orolig.
Ja, han gillar nog inte det här. Precis. Vi kan höra lite.
Kanske är skivan så där lite på utdöende, framförallt i yngre årgångar. Idag har vi ju en nyhet som kom till då på 80-talet, då är det här after work. Mm. Att man alltså går ut med sina arbetskollegor och dricker och äter. Den här, ska man säga, sociala ytan som en kräftskiva är då, är, ja, den ersätts av annat umgänge, för det är ju alltid så att summan av lasterna är konstant och summan av festerna är nog också konstant.
Det här var ju P4 Extra. Men först bara lite kul, det krävs ändå en historiker för att säga att någonting som kom på 80-talet är en nyhet.
Ja. Aven.
Aven.
Det nya fenomenet.
Ja. Men som vi älskar Rickard Hellström såklart, men blir du förfärad av det här? Är det en kräftskiva
att,
tjej?
Att kräftskivorna försvinner. Mm.
Och att det är vårt fel, de lite yngre.
Ja, men det tycker jag är synd. Mm. Och jag kan i och för sig, när jag tänker på det så, det var länge sedan jag var på en kräftskiva. Mm. Faktiskt.
Och han kan ha rätt i att det är att AVN har tagit sin plats. Men jag såg också en alternativ förklaring till det här på nätforumet Reddit. En användare skriver... När jag var liten bestod familjens kräftskiva av ett rangligt bord på landet, pappershattar från förra året och den som råkade ha en CD-skiva med visor. Nu har tre olika kräftskivor i min bekantskapskrets kommit med färgtema, gemensamt dokument för maten och ett schema för lekar. Jag tycker fortfarande att kvällarna är roliga, men förberedelserna börjar likna ett mindre bröllop. En vän tackade nej till att ordna något eftersom hennes balkong inte såg tillräckligt mysig ut på bild.
Det är för hög ribba
för att ha
en kräftskiva. Det ska planeras.
Det ska
vara lekar. Ja, men det här gillar jag inte alls.
Nej.
Det ska vara, de kräftskivor jag har haft i mitt liv, det har varit väldigt mycket så. Köpa ett gäng kinesiska i frysdisken, gå ut på ett berg, ofta åka ut med båten i vårt fall, sitta på ett berg och sörpla högt. Om man inte sörplade tillräckligt högt så blir man skammad.
Det är där skammen ska ligga, inte att ha en omysig balkong som inte låter sig fotograferas.
Absolut inte.
Generellt är vi liksom skadade av Instagram och sociala medier och att man måste ha ett Instagram-vänligt hem eller bord och att det är därför vi hellre ber oss ut på krogen.
Ja, jag har ju kommit ut i sommar som sociala medier-positiv, skärmpositiv.
Ja.
Så att jag vill säga nej. Mm. Men i det här fallet så låter det ju kanske som det. Samtidigt som jag tänker att om någon la ut en bild på en sån här så att säga gammeldags kräftskiva med ett rangligt bord på landet, så tror jag att det skulle få väldigt mycket.
Mm, det finns en estetik i det också såklart.
Ja, exakt.
Men vi kanske borde vara lite mer, kom på utsatt tid, ha mer en hinkräfter och gott humör. Jag kanske dammsuger om jag får lust.
Ja, jättebra.
Ja,
min kräftskiva.
Exakt. Ett inbjudningskort som du hade liksom
skrivit under på.
Osatt på.
Yes.
Med den äran. Du, när jag var liten, nu går vi in på dagens första ämne. När jag var liten hade jag ganska stränga läggningstider. Mm. Hade du samma?
Ja, förutom när vi tummade på dem.
Okej, ja. Men för mig var det liksom att det skulle börjas väldigt tidigt med att sluta titta på tv, borsta tänderna. Sen fick jag ligga och läsa länge och sådär. Men man skulle börja processen ganska tidigt.
Det låter väldigt sunt.
Ja, hyfsat. Det var jättejobbigt såklart. Och då fick jag liksom lite med glimten i ögat då min pappa någon födelsedag stanna uppe sent kuponger av mina föräldrar. Som jag kan
otroligt gulligt.
Och lilla Felix som då... var lite lillgammal kanske, använder de här bland annat till att kolla på de sena sändningarna av programmet Debatt med Belinda Olsson.
Ja, det är lillgammalt.
Ja. Och därför vill jag då fråga Belinda Olsson, hej, hade du i åtanke att en liten pojk på Södermalm med ännu outtalade journalistambitioner satt bänkad framför ditt program när du sände det?
Ja. Det är väldigt gulligt. Jag gillar din pappa. Får jag fråga hur gammal du var?
Ja, men det är det jag... För jag fattar inte. För gick inte det här typ 8:30?
10 tror jag.
Ja, 10, exakt.
Och 9 tror jag. Vi hade ju två sändningar i veckan.
Ja, men 10 låter mer rimligt. Alltså, då var det nog sagt att 10 skulle jag börja kanske processen. Och hur gammal var jag? 12 kanske?
Mm. Ja. Men, varför valde du just debatt då?
Ja, men det var ju det här som jag tänker vi ska komma in på, att det var så oerhört kittlande, vad som helst kunde hända. Det var också som barn, vuxna människor som bråkade om saker som ändå var viktiga, typ.
Men upplevde du dem också som viktiga, Felix?
Ja, eller jag förstod ju att liksom jobbskatteavdrag och feminism var någonting man skulle komma att bry sig om.
Ja, det bodde ju ändå på Söder.
Du exakt hade väl... Men du, Belinda, vi ska prata lite bara om debatt då och nu. Och du tog över efter Janne Josefsson 2009. Mm. Vad kände du när du fick frågan då?
Jag hade ett komplicerat förhållande till debatt. Jag brukade titta på det med skämskudde också. Mm. För att det är ett program som spelar mycket på känslor och Janne Josefsson är ju expert på det. Mm. Så att, men jag vet att jag sa till min man Ali att det där är nog ett program som jag skulle kunna göra, kommer jag att jag sa. Mm. Och sen ett tag efter det fick jag frågan. Jag fick ju frågan att vara redaktör först för Janne. Mm. Men jag minns fortfarande att en tv-recensent, när det var klart att jag skulle bli programledare, skrev att det var som att en korpenspelare skulle ersätta Zlatan.
Ja, namn tack.
Ja, Jan-Olof Andersson, okay. Love you. Men det var ju inte så snällt.
Ja, hej Jan-Olof, men, ja. Elakt. Och han fick väl fel också, det gick väl bra. Men hur såg man på programmet då? Du skriver skämskudde för egen del, men allmänt liksom.
Ja, nej, men när jag kom ner och började jobba så började ganska snabbt in på där. Det blir ganska mycket debatt om debatt. Och det var framförallt, tror jag, kultursidor. Jag tror att det var en jättebeef mellan Åsa Linderborg och Janne. Hon ville lägga ner programmet och Janne var arg hela tiden. Mm. Det bråkades mycket om det här. Och det fanns fler också, framförallt bland journalister och så, som tyckte att det var ju inte ett fint program. Så. Men sen när jag tog över så kom det väl någon liten ett smekmånadsår när alla tyckte att det blev lite lugnare med mig. Och då lugnade det sig lite. Men det var ju också för att jag var ny och behövde bli varm i kläderna. Så kanske ett år efter där så började ju det bli just så här igen att folk... Det stormade ofta runt oss och man hade mycket åsikter och så. Mm.
Men Belinda, vi sa här innan, jag vet inte om du hörde det, men vi har ju jobbat ihop. Och du har ju uppfostrat mig, inte bara som journalist men också som människa skulle jag säga.
Alltså, men det där var så fint.
Ja, men,
tack!
Kan inte du bara berätta, för jag tror att många har den här bilden av debatt och senare Opinion Live som var det jag jobbade på då. Mm. Som ett ganska utskällt program, man, som du säger själv, man hade skämskudde när man kollade på det. Men kan inte du berätta bara filosofin bakom? Vad var det egentligen? Vad var ambitionen egentligen med de här programmen?
Men ambitionen var ju, och det är bra att du ber mig liksom prata om det här, för att när jag också kom ner, jag kom ju från en Stockholmsmediavärld där jag skrev krönikor, jag umgicks med mediemänniskor. Då på den tiden hade Alex Schulman så här innerlistan på fredagar, det var det viktigaste att läsa och sådär. Sen kom jag ner till en samhällsredaktion i Göteborg som var ganska stökig, bråkig. Det var Janne Josefsson, det var redaktör som har betytt mycket för mig, Katarina Salin som idag är producent på Svenska Nyheter, Lena Laurén. Det var liksom ett helt gäng med människor som jag upplevde ville, de otroligt fokuserade på liksom, tittarna, hitta liksom, berättelser om Sverige, ville att politiker skulle möta så kallat då, vanligt folk. Det vill säga folk som kanske inte hade titlar och representerade systemet. Det var liksom grundfilosofin.
Och så det skulle jag säga, vi kan unna oss bara att lyssna lite på några klipp från vad jag nåddes av där i på Södermalm.
Åh, herregud.
Du går på sportbar så lär du inte träffa alla dina väninner där.
Men tjejer kanske inte hänger på sportbar. Det är kanske inte där de vill sitta och kolla på fotboll.
Det är en rad utav dessa som är polisanmälda som känner oss kränkta. Och jag är oerhört ledsen över det, att mina kollegor ska känna precis som jag.
Men
det
ni får ju ta och lyssna på kritiken. 100 miljoner kronor.
Ja, men lugn,
hur
så ska jag
många
svara.
Människor ute? Dina egna medlemmar, era givare. Ja. Det finns i er egna organisation.
Jag ska svara
lyssna
på din
på
fråga.
Kritiken.
Alltså det man känner är att det verkligen var ett fysiskt program med människor där och live publik, kött och blod. Hur mycket av ditt jobb, Linda, då var att bara försöka kontrollera ett svårkontrollerat rum?
Ja, men det var en del av tiden gick ju till att hålla reda på människorna. Och jag brukade väl beskriva det ibland när folk frågar hur det var, att om man tänker sig att man är på ett sånt där lekland med kanske så här 20 barn och jag är den enda vuxna och alla drar åt olika håll. Mm. Så det var ju absolut så. Men jag... Det är väl kanske ett så här självskadebeteende. Jag tycker det är ganska roligt. Liksom. Det är nog, jag är nog väldigt lugn i sådana situationer. Just när det händer här och nu. Och det är väl också för att man också kände att jag hade ju liksom en uppbackning. Jag hade, alltså, ibland tror jag att man kunde få känslan av att vi bara slängde ihop ett gäng och gick in i en studio. Och det vet ju Felicia också, att det var otroligt mycket arbete hela veckan och med manus. Och när jag gick in så hade man ju liksom hängslen och livrem och så. Men ja, absolut, det var ju mycket folk och ibland var det kanske lite att vi överladdade. Det fanns ju folk som hade åkt till exempel från Stockholm som inte fick säga något. Som jag hade,
ja, för det tycker jag också, det var många människor i publiken. Var det några som var statister eller hade alla något att säga bara att de inte fick komma till tals?
Nej, många var ju liksom, publik tyckte det var okay, kul. Liksom. Så kanske om du hade bott i Göteborg och varit lite äldre hade du kanske kommit publik några gånger.
Tror jag inte.
Och folk hade bara, måste den där killen vara med hela tiden? Men,
ja, ja, men han får bara stanna uppe sent ikväll.
Ja.
Men du, om vi sätter oss i en tidsmaskin och så tar vi oss till idag. Varken debatt eller Opinion Live finns kvar. Hur tycker du dagens debattklimat är?
Ja, alltså det är väl på många sätt hårdare. Det är ju mycket mer, liksom, reaktionerna kommer ju mycket mer direkt och överallt ifrån. Och så här, makten över debatten, man ska prata om det, har väl också skiftat lite, att SVT sätter ju inte någon agenda själv längre på det sättet. Jag skulle också säga att politiker har fått mer makt. Alltså, på den gamla debatttiden så kom ju de till oss. De ville inte det, vi fick ju verkligen tjata in dem. Men de kom och de mötte väljare. Och successivt så slutade det ske. Och jag tror att ett skäl att sluta ske är att många politiker inte tyckte att de klarade det faktiskt. Så det tror jag var ett huvudskäl. Så att det kan jag tycka jag ser, liksom, att debatten på vissa sätt... Jag har inget emot partiledardebatter och jag tycker att Skavlan och Sverige är jättekul, men det är ju inte Skavlan och Sverige, det är liksom Skavlan och kändisar. Så att jag kan personligen sakna ett sånt forum som också journalister håller i, där människor får möta politiker eller makten. Det tycker jag är synd att vi inte har.
Något som vi gjorde och la mycket fokus på, det var ju att det var direkt sänt, vårt, alltså Opinion Live och debatt. Och en central del i hela redaktionen och det vi ville göra var att det skulle vara extremt högt i tak. Vi hade ju extremt högt i tak på våra morgonmöten till exempel. Mm. Och vi var ju också lite den här Göteborgsredaktionen som ville vara lite bråkig och gå emot det ängsliga Stockholm. Ja. Och sådär. Hur tycker du att det är idag? Finns det fortfarande, eller har vi haft god effekt på resten av medievärlden, eller är det fortfarande ängsligt och att det saknas den här bråkstaken i de traditionella medierna idag?
Ja, både och. Alltså, så här, jag tycker att vi var nog lite före vår tid, Felicia, för att vi pushade mycket gränser, som du sa. Vi var också bland de första som, när vi märkte att SD, ja, de kommer nog komma in i riksdagen, då hade vi med dem i våra partidebatter och fick jättemycket kritik av också kollegor. Så vi pushade gränser. Vi tog upp mediekritik även när den riktade sig mot SVT och sådär. Men vad var din fråga nu? Jag känner att jag bara...
Men jag har en fråga.
Sa Felicia?
Ja, men att ni var, hon började berömde er.
Nej, är det fortfarande ängsligt eller har det blivit bättre med medieklimatet på det sättet? Att de här korridorerna är liksom utsuddade idag?
Ja, men jag tror idag så tror jag att det krävs mer av en yngre generation som jag tror också är mer toleranta som ni. Alltså man har en högre toleransnivå för tjafs och bråk. Men det krävs ju att det är journalister som pallar det här klimatet. Och där kan jag känna att det kanske är lite för tufft. Och det måste också vara chefer som orkar ta alla debatter. Och som man måste ha modiga, ansvariga utgivare. Och det tycker jag hade varit intressant att testa hur det ser ut idag. Men det gör vi ju faktiskt inte inom public service på det sättet längre.
Ni var också tidigare ute med att det var ändå de här ögonblicken där folk gormade på varann, skrek högst som blev ganska virala. Och det är en utveckling som många är kritiska emot. Alltså, har du, Linda, bidragit på något sätt till det här debattklimatet som det pratas mycket om idag, som många tycker ja, illa om.
Ja, nu kanske jag blir lite tråkig. För då tycker jag så här, om man slår ut alla debatter vi gjorde så gjorde vi nog fler debatter som inte var så roliga. Men sen är det klart att man minns de här där det verkligen eldade, alla var uppeldade och det nästan håret flög, tänkte jag så här. Men jag tror ändå liksom att det vi gjorde var att vi var lite före våran tid. Vi såg att debattjournalistik som tidigare, till exempel när jag var ung journalist, så var det DN Debatt. Där skulle alla, där satte man agendan. Så att göra ett debattprogram som kombinerade liksom någon slags underhållande värde med liksom opinionsjournalistik, där var vi ju liksom först, skulle jag säga, nästan. Nej, Robert Aschberg var först naturligtvis, men diskutabelt. Men kanske inom public service. Och där tror jag ändå vi har varit med och gjort något bra också. Sen har man liksom varit med ibland och trampat snett och liksom gjort så här debatter som kanske inte är så jävla viktiga. Så där. Ja, men det är väl klart att man har gjort. Vi gjorde ju så många program. Så ibland så, men jag tror ändå överlag att vi gjorde något vettigt i just det här att vi ville att människor skulle få vara med och diskutera med makten. Det tror jag fortfarande är jätteviktigt.
Mm. Om SVT ringde dig imorgon och sa, Belinda, pengar till en ny säsong finns, samma studio, samma upplägg, vi behöver dig. Hade du tackat ja?
Nej, då hade jag sagt så här, jag kan vara producent för det. Felicia Hassan är programledare. Vi vill ha en modig ansvarig utgivare och vi vill vara live.
Felix då hade Österperson hade... får sitta i publiken.
Ja, du får vara med som sidekick. Men jag hade inte tackat ja till att vara programledare. Jag tror att jag har gjort så mycket. Jag tycker det är kul att vara producent som jag är idag.
Jag förstår. Tusen tack för att du kom och gästade talkshow i alla fall.
Ja, men tack. Vad roligt.
Ha det.
Hej då.
Ring P1 är väl det närmaste vi kommer idag.
Och särskilt nu när de har sina partiledarsatsningar. Precis. Kan vi varmt rekommendera. Du Felicia, den numera avlidne stjärnkocken Anthony Bourdain, vem är han för dig?
Något av en ikon ändå. Jag var ju, minns ju inte honom när han levde så mycket, men i efterhand så jag har sett mycket med honom och gillar väldigt mycket.
Och snart kommer en ny film om hans liv, en spelfilm. Det är rätt ovanligt att en känd kock får sin egen film, och många som lyssnar kanske undrar, vem är nu den Anthony Bourdain som är en husgud för så många, både i och utanför restaurangindustrin. Vi har därför ringt in vår egen stjärnkock Niklas Ekstedt. Hej!
Hej!
Kan du förklara, vad är det som gjort att Anthony Bourdain gått till historien på det här sättet?
Ja, han är ju väldigt ovanlig kock, därför han kunde skriva. Och det är det som har gjort honom berömd. Så att han var ju kock i New York. Han var ju absolut ingen stjärnkock. Han jobbade på en väldigt enkel restaurang som heter Les Halles. Fransk bistro, väldigt rått klimat. Och han började skriva kröniker, och så småningom så fick han ju ut en bok som heter Kitchen Confidential. Som är liksom den första liksom, som berättar om bakom kulisserna i ett New York-köksliv. Och han berättar om sitt liv som ung kock och sin resa då i New Yorks undre restaurangvärld. Den väldigt stökiga, skitiga världen egentligen. Så inte den här fina krogmiljön, utan den lite tuffare krogmiljön. Och blev ju då mega berömd och bästsäljande författare.
Och att det också var det här med, ja, men vet ni vad det är som gör att maten i New York kök smakar så gott? Det är för att vi har dubbelt så mycket salt och tre gånger så mycket smör i varje.
Ja, exakt. Den lämnade ju liksom han hade ju inga filter i varken hur han var som person eller hur han skrev, utan han var ju målade av. Så att till början då när han slog igenom, han var i Stockholm väldigt tidigt faktiskt. Okay. Och jag träffade honom ju innan han blev liksom superkändis, sådär, internationellt kändis. Och han var ju väldigt, väldigt blyg och tillbakadragen och ganska tyst av sig när man träffade honom privat.
Okej.
Men när han använde då pennan, då var det liksom allt annat än det. Liksom. Utan då var det, så det var ju många kockar från början han liksom kom igenom när han skrev kröniker och sådär, och när han började skriva sånt, som inte gillade honom alls. Mm. För att han var ju väldigt, han skrev ju liksom varför man inte skulle beställa fisk på måndagar och
ja, precis. Det är som liksom magiker som avslöjar så här, men vet du vad, det är inte en itusågad dam i den här lådan.
Men du, exakt så var Tony kallades han.
Ja. Men och vad han betytt då, eller hans arv främst då kanske för andra kockar idag?
Ja, men alltså, det är kanske ett klyschigt sätt att säga, men han var ju liksom YouTuber innan YouTube. Liksom. Han var influencer innan Instagram. Så att han var ju en sån där, han fick ju väldigt tidigt liksom en rockstatus inom kockar. kockmiljön, och han var ju väldigt uppskattad bland de alltså yngre kockarna och sådär. Så att han fick ju liksom en, han blev ju satt på höga pedestaler utan att få en stjärna eller bli, få några utmärkelser för sin gastronomi, utan snarare att berätta det. Och sen senare då kom ju hans massvis med olika tv-program då, Parts Unknown, och så småningom så blev han ju till och med upplockad av CNN. Så att han var ju faktiskt en resereporter för CNN senare delen av sitt liv då, innan han så tragiskt gick bort.
Jag minns någon gång att han har sagt att den största synden som en människa kan ägna sig åt är att vara medioker. Men det var ju också liksom, dekadensen var ju också genomgående i nästan allt han gjorde, och det var ju också ganska mörkt stundvis. Vad var det som så många trots det lockades till, eller var det just det?
Nej, men jag tror att det var liksom den här, alltså jag tror att det är lite grann typ som Ozzy Osbourne eller Axl Rose eller sådär, att han fick liksom snabbt liksom sitt rykte kring sin liksom mörka del av sitt liv och sitt dekadenta levande, och att han var väldigt öppen med det liksom. Och att han kunde ju liksom, man såg ju att han mådde väldigt bra när han fick liksom dricka shots med Georger på någon bakgård med så här grillad gris liksom. Det var liksom då han mådde som allra bäst. Så att han var ju en väldigt när han slog igenom, då var det liksom, då var resereportage typ när och fjärran liksom. Det var ju som så här att man berättade vad kostar en charterresa till Grekland, medan han åkte till Azerbaijan liksom, åkte visade liksom en vinfestival i Georgien, eller åkte till Iran och rökte vattenpipa och så, så att han var ju liksom. Det är ganska intressant, för att jag kommer ihåg jag pratade med producenterna för programmet när första resan han skulle göra matprogram då reste han till Japan. Men där var ju allt så polerat och så perfekt och så liksom nitlig liksom ordningsamt, så att det passade ju inte honom alls. Första avsnittet blev ju inte alls bra, för han var ju bara stel och oskön liksom. Men sen drog de till Kambodja och Vietnam, och då hittade han verkligen hemma. Han gillade det här liksom tuk-tuks, enkla livet, billiga hotell, liksom gå ner på gatan när de prostituerade stod. Det var där liksom Tony hängde.
Hur väl har du tagit det an hans citat? Your body is not a temple, it's an amusement park. Enjoy the ride.
Ja, med tanke på att han slutade sitt liv som han gjorde, så kanske inte allt för mycket liksom.
Nej.
Men jag tycker att om man det är klart man ska gå och se filmen. Den har dessutom fått otroligt mycket folk att gå på bio. Jag vet inte om ni har hört det. Men
jo, och är rätt fina recensioner.
Ja. Ja. Jag har inte sett filmen än. Men jag tycker att man borde faktiskt läsa det han har skrivit innan man går och ser filmen, om man är lite kulturellt lagd. För att det är väldigt viktigt för att förstå honom och förstå hans liv och förstå vem man är. Så ska man faktiskt. För att det är väldigt många som får Bourdains liksom liv genom YouTube eller hans gamla tv-avsnitt, eller kanske att man har hört om någon som har sagt någonting, men man har inte läst det han har skrivit, och det är väldigt viktigt för att förstå sig på den som person. Så att jag tycker Kitchen Confidential är okej, den är lite tidig honom, men jag tycker man ska läsa A Cook's Tour. Den är helt fantastisk. Läs den boken.
Underbart, tusen tack för tipset. Niklas Ekstedt, ha det bra. Ja, den måste man läsa. A Cook's Tour.
Jag såg också dokumentären om honom igår. Den kan jag också varmt rekommendera om man inte orkar läsa en hel bok.
Ja, men du ser. Du, nästa ämne.
Ja.
Öken, sex, droger, smiskningar, techmiljardärer och husvagnscamping. Nu har jag gått vidare från Anthony Bourdain. Tror det eller ej.
Vart ska vi?
Det är en del av det som möter oss i Peter Kadhammars kommande bok Burning Man och den stora amerikanska festen, som handlar då om den här ökenfestivalen Burning Man. Hej, välkommen till talkshow, Peter.
Hej, tack, tack.
Du, efter att ha läst delar av boken, det känns som att du inte är så lite inspirerad av Hunter S. Thompsons Fear and Loathing i Las Vegas. Stämmer det?
Jaha, det var ju roligt att höra. Jag hoppas det var en komplimang.
Ja, verkligen. Underbar bok.
Nej, men det är jag nog inte, för att Hunter, han var ju full hela tiden och hög hela tiden, och jag var nykter hela tiden.
Om vi går till festivalen,
men
då?
Det är ju roligt om man kan vara stilistisk någonstans i närheten av oss.
Ja, men det är bra att du inte har härmat hans levande, det tycker vi alla. Du, men Burning Man, själva festivalen.
Det är så tråkigt.
Festivalen, vad är det? Sätt scenen, hur ser det ut? Hur är det att vara där?
Scenen, det är
70 000, de flesta tämligen välbärgade amerikaner som befinner sig i saltöknen i Nevada, har tagit med sig egen mat, eget vatten, egen dricka, egna droger i den mån man använder sådana, och ska vara där en vecka för att finna sig själva.
Mm. Och varför ville du dit?
Jag ville dit därför att en kompis frågade om jag skulle hänga med och titta på techfjantarnas party. Och det väckte kvällstidningshyenar i mig.
Mm. Peter, vilka är det som är på Burning Man framför allt? Vad är liksom publiken eller vad man ska säga, deltagarna?
Ja, jag tror de har gjort undersökningar om det där. Det har hållit på i många år. Och det är medelklass, folk i yngre medelåldern tror jag, så att säga, är den typiska Burning Man-besökaren. Och så är det ju de här techmiljardärerna och superkändisarna som också har satt sin prägel på det hela, har gjort festen ännu kändare än vad den har varit.
Och jag förstod det på din bok som att de håller till en liten egen del av festivalområdet, eller hur ser det ut?
Ja, alltså det finns ju så mycket informellt. Burning Man är platsen där alla är jämlika och alla kommer för att dela på allting och tycka om varandra och finna sig själva och sådär. Men de rika har som av en händelse ett eget litet kvarter, informellt kvarter där de stora husbilarna står som prärievagnar i Vilda Västern, dikt in på varandra som en vagnborg.
Men det var inte där du bodde?
Nej, det var inte där jag bodde. Jag bodde i en gammal skrotig husvagn. Men det gick bra det också. Men jag cyklade dit bort och tyckte till med en kopp kaffe.
När jag ser deltagarna i Burning Man, då är det ju mycket kläderna och liksom estetiken som är en stor del av festivalen. Kan du inte beskriva den lite grann?
Ja, kläderna. Alla vill ju klä dig som en slags karneval, va? Så att min kompis Magnus som tog med, eller föreslog att vi skulle åka dit, han gick omkring med hans tanke med att smälta in det var att ha en blåvit mössa med påskfjädrar. Och de flesta andra gick omkring med, ja, du vet, klär ut sig på alla möjliga sätt. Och så många går omkring nakna. Mm. Vilket då, man är väldigt ocool om man då tittar till på någon som är naken, därför att det är helt fullständigt naturligt.
Hur utklädd eller naken var du, Peter?
Nej, men jag kom kring i gamla chinos och en gammal skjorta och sådär. Och jag frågade den första nakna mannen jag träffade, varför är du naken? Och det självklara svaret från honom var, varför skulle jag inte vara naken? Varför inte du naken? Mm. Och då fick jag ju svara att jag har ju fullt med block och pennor och grejer på mig.
Men du, jag tvivlar på att Peter Kadhammar hade varit naken även utan block och pennor i fickorna.
Ja, säg inte det. Varför inte? Jag kanske också vill finna mig själv.
Du, ett väldigt annat, väldigt återkommande inslag i boken är att du erbjuds droger. Hur knarkigt är det på festivalen?
Det seriösa svaret är, jag vet inte. Det finns en massa droger. Det pratas om droger, va? Men hur mycket det där... Det är det. Jag ska säga det att jag såg nog inga människor, kan jag påminna mig, som var så här superhöga. Men det är klart att det finns knark där. Jag pratade med en del frivillig sjukvårdspersonal som sa att Burning Man ska ju vara fredens och självinkännandets festival och kärlekens festival och så. Va? Men det är precis som ett samhälle, vilket samhälle som helst på 70 000 invånare, kanske extremare. Där det är våldtäkter, där det är misshandel, där det är droger, sprit. Jag såg väl mer fulla än vad jag såg personer som jag kunde misstänka var höga.
Och det var också...
Så jag ska vara rättvis och säga att det är inte så att det gick inom ett moln av cannabisrök som jag gjort på andra ställen i USA, va?
Mm. Men du sa där innan att du kanske också ville hitta dig själv. Är det det som är målet för folk som besöker Burning Man? För det är väl inte några stora egentligen musikakter eller sådär, utan det är att man bara lever tillsammans i den här öknen och försöker skapa någon form av samhälle, inkludering tillsammans.
Ja, jag fick en känsla av hitta sig själv och ha en veckas rast från världen utanför. Mm. Det var väldigt så där tydligt. Man ska inte prata inte politik. Utan var omkring och var liksom lev som du lever i en fridfull värld. jag träffade ett läkarpar från något sjukhus, jag menar sådana framgångsrika övre medelklass som cyklar omkring i lustiga kläder och på lustiga cyklar och säger att vi har tagit bort tiden ur vår ekvation. Vi sover när vi vill och går upp när vi vill. Och det här är under en vecka. Jag har pratat med folk, så här, veteraner från Burning Man, som säger att när festen är slut, de bränner mannen, man bränner det så kallade templet och folk ska plocka ihop allting efter sig och åka hem. Då är det väldigt, då är det många som gråter.
Mm.
Men och det säger en hel del om den tiden vi lever i utanför Burning Man.
Ja, men samtidigt har det inte alltid funnits en vilja hos människan att för en kort sekund fly ifrån vardagens vedermöder och få ägna sig åt lite fri hedonism. Är det så konstigt där?
Det är inte konstigt, men det är ju så, som så mycket annat så i USA särskilt, så är det ju en extrem form av semester, om man får kalla det så då, va? Och för mig då så för det tankarna till Weimarrepubliken och de alternativmänniskor som sökte friheten som fanns på den tiden. Va?
Du får uppfriska vårt minne av Weimarrepubliken.
Weimarrepubliken, alltså.
Jag minns det inte personligen.
Det är den tyska demokratin innan Hitler tog makten. Och varför jag pratar om det är för att i alla fall två personer på Burning sa till mig liksom att det här är Tyskland 1932, eller det är Tyskland precis före Hitler. Och det är en slags intensivt, nästan desperat festande samtidigt som världen faller sönder utanför.
Mm.
Och samhället präglas av extrema motsättningar.
Jag förstår. Men och det jag tänker också är, det finns ju många som är i lägret och suckar över Burning Man och andra som tycker att det är det häftigaste som finns. Du var ändå där, men kan du säga verkligen att du har upplevt Burning Man när du är lite mer av en utifrån betraktare som inte spökar ut sig eller går naken eller testar något?
Ja, men jag är ju reporter, så jag skriver och iakttar och skildrar så gott jag kan verkligheten, och förhoppningsvis lite roligt också. Men det är klart att jag har upplevt den. Jag har upplevt den på mitt vis. Du måste förstå att på Burning Man då talar vi inte om för varandra hur vi ska uppleva saker.
Nej, just det.
Men vad var din upplevelse då? Var det en positiv upplevelse eller blev du avskräckt? Hade du kunnat åka tillbaka?
Jag skulle kunna åka tillbaka, men då är det mer för att det är en fascinerande sak och iaktta, så att säga. Mm. Och min vän Magnus, han tröttnade ju och var mätt på det ett par dagar innan det officiellt var slut. Va? Jag trodde jag skulle tröttna först, men jag hade nog kunnat stanna kvar ända till den sista stunden. Eftersom jag tycker det är så intressant. Och mycket intressanta människor att prata med. Va? Och många häpnadsväckande historier att höra. Mm. Läs mer i boken, får ni se.
Vad var det konstigaste mötet?
Det var upplevelsen av att alla människor som anstränger sig så för att vara originella är ändå så himla ooriginella. Det fanns en bar där som man kunde köpa. Man fick köpa då för att vara med i det gänget under en vecka. Men varje kväll i deras bar så fick en person önska sig vad han eller hon ville. Och då frågade jag bartender, vad önskar sig folk då? Och då var ju de gamla vanliga, liksom enklare fantasierna. En kille ville älska med sin tjej 10 000 meter över marken i ett flygplan. Mm. Det kunde de fixa. En annan ville ha en isskulptur av sin chef. Mm. Du får önska dig vad du vill.
Det vet jag inte hur vanligt det är i och för sig. jag hade nog inte...
Ja, men det vanliga, det är det fjäskande... Det är förstått en fjäskande underordnade som underblirat sig poppis hos chefen.
Vad önskade du dig, Peter?
Jag var inte där. Ah. Jag var inte där och fick önska mig någonting. Men jag fick en biljett, så att om du kommer tillbaka nästa år så får du önska dig vad du vill. Eller har jag chansen att önska mig vad jag vill? Jo, jag frågade då. Han frågade, vad skulle du önska dig? Mm. Ja, men jag önskar mig, jag vill kyssa en filmstjärna. Så.
Oj, om du fick välja fritt
fixat.
Då?
Det
var lätt fixat.
Det är lätt fixat, sa han. Jag vill ligga med henne också, sa jag. Det får bli en sak mellan er, sa han.
Ja, det hoppas jag.
Bra sagt.
Och fullt samtycke, givetvis. Ja. Men du...
Det hade sådana skyltar, du vet, de hade sådana massdusch där man kunde då gå, liksom hundratals människor gå in samtidigt och duscha. Och där hade de så här skyltar som ett jag är ett ja är ett ja och ett nej är ett nej. Mm.
Men du skriver rätt mycket om bajamajor i boken, Peter. Varför är det så centralt på det här stället?
Därför att det blev en slags symbol för att somliga, alla är jämlika, men somliga är mer jämlika än andra. Berätta. Och de med bajamajorna, då måste jag säga att de skötte dem så exemplariskt det går att sköta dem. Det gjordes rent var fjärde timme av tappra volontärer. Va? Det stod ju då långa rader med bajamajer på olika ställen i den här 70 000 människostaden. Men bakom presscentret och där många av då funktionärerna bodde, där fanns det finare bajamajer som var lite instuckna och som inte folk hittade till. De var inte framställda. Mm. Och där fick jag då tips om att dit kan man gå också. Och då var det, efter det så var det ett sant nöje att gå på toaletten. Rent, snyggt, större och bättre.
Så du fick till slut symbol, också bli lite...
En bättre symbol kan du inte få för människan alltid är hängiven hyckleriet.
Ja. Mm. Men även du fick ju bli lite mer jämlik än de andra då till slut.
Självklart. Ja. Det är klart att jag utnyttjade min kunskap.
Och kanske kommer du tillbaka och då kanske vi får en till bok. Men tills nu så har vi då Burning Man-boken att vänta oss av Peter Kadhammar. Tack för att du gästade Talkshow i P1.
Stort tack. Ha det bra.
Tack.
Ja. Är du sugen på att åka?
Ja, men jag fick ha med mig Peter som guide.
Gå in i den här duschen med flera...
Jag är faktiskt ganska pryd av mig, så jag hade inte klarat av det. Och med det ska vi avrunda dagens program och lyssna på Krasch eller konsensus partiledars special. Dagens gäst är Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
Mm.
Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer. Ja.
I Krasch eller konsensus partiledarspecial kör jag vidare partiledarna från Sveriges Radio efter deras medverkan i P1 under morgonen. På vägen pratar vi om debattklimatet och om en fråga där deras eget parti faktiskt har ändrat sig. När är det modigt att byta åsikt och när blir man en kappvändare? Jag heter Niklas Källner.
Välkommen in i bilen, Magdalena Andersson.
Tack så mycket.
För Socialdemokraterna. I den här bilen så pratar jag med partiledarna om att ändra sig. Efter valförlusten 2010 så lämnade du politiken och sa att du aldrig tänkte komma tillbaka. Men nu är vi här i bilen. Vad var det som fick dig att ändra dig?
Stefan Löfven ringde och frågade om jag skulle bli ekonomisk politisk talesperson.
Ja, det var så enkelt bara.
Ja, det var ju något helt annat. Förut hade jag alltid jobbat liksom ett eller två steg bakom en företrädare. Mm. Nu blev det en helt annan roll.
Ja. Ja, men nu tänkte jag att vi kör. För jag tänkte prata lite om olika...
Kan du koncentrera dig på det här?
Ja.
Du får inte titta ner i pappret.
Nej, men därför kommer jag stanna till vid vissa tillfällen. Som till exempel nu, så stannar vi vid den här grinden.
Jag tycker att du verkar väldigt skicklig på att köra, så det var ingen synpunkt jag var tydlig med att påpeka.
Jo, jag tänkte, när Alliansen avskaffade fastighetsskatten, ville Socialdemokraterna ha den kvar. Idag lovar ni att den inte ska komma tillbaka. Var den gamla fastighetsskatten ett misstag?
Den var väldigt impopulär. Även om den så att säga teoretiskt är en bra skatt och nationalekonomer älskar den.
Mm.
Min bedömning har varit att det riskerade att undergräva skattesystemets legitimitet. Och därför så hade jag inga förslag om att införa den under de 8 budgetar som jag la fram som finansminister.
Så det är inte du som ändrat dig, utan där har du blivit påverkad av opinionen?
Ja.
Du gillar egentligen fastighetsskatten?
Jag är inte kär i enskilda skatter. Det som är viktigt är ju att ta ut skatt på ett så bra sätt som möjligt och sen använda skattepengarna på ett så bra sätt som möjligt.
Ah.
Och i teorin är ju fastighetsskatten ett bra sätt att ta ut skatt. Men när det är så impopulärt som det var, då får jag hitta andra sätt att ta ut skatt istället.
Mm. Vilken är den största förändringen du tycker att ni socialdemokrater har gjort de senaste åren?
Nej, men det är ju hela NATO-processen. Vi lämnar ju 200 år av alliansfrihet.
Mm. Du tog upp det här med NATO.
Mm.
Att Sverige ska vara militärt alliansfritt var länge en kärna i svensk utrikespolitik. Sen invaderade Ryssland och Ukraina. I en intervju i Ekot höll du ändå fast vid den gamla linjen. Vi ska lyssna på det.
Jag menar, om Sverige skulle välja att skicka in en NATO-ansökan i det här läget, så skulle det ytterligare destabilisera den här delen av Europa. Alltså öka spänningarna i Europa, och Sverige skulle bidra till, till att destabilisera läget ytterligare.
Men några månader senare var det din regering som bestämde att Sverige skulle ansöka om att gå med i NATO. Vad hände i ditt parti när Ukraina kriget bröt ut?
Det var ju precis efter krigsutbrottet också, ett läge där man inte alls visste hur det här skulle utveckla sig. Men det som hände var ju att vi för första gången sedan andra världskriget hade ett fullskaligt invasionskrig i vår direkta närhet. Och när jag vaknade på morgonen då, eller väcktes på morgonen med mina medarbetare, så var ju den första tanken: vad är bäst för Sverige och svenska folkets säkerhet?
Kom du ihåg själv när du insåg att nej, men vi kanske måste gå med i NATO?
Det var ju många bitar som var tvungna att vara på plats. Ja. Dels att det skulle finnas ett stöd för det i Sveriges riksdag, ett brett stöd. Mm. Det gjorde det ju. Det var också viktigt att vi skulle kunna göra det här tillsammans med Finland. Det var också viktigt att jag tyckte det var rätt. Och såklart också att det fanns stöd för det i mitt parti. Jag satt på ett möte och där det var en person som rabblade upp alla argument för varför man inte skulle vara med i NATO. Mm. Och då bara kände jag, nej, men det håller inte. De här argumenten håller inte, det är rätt att gå med.
Hade du kunnat acceptera om de flesta partiet ville fortsätta stå utanför NATO?
Nej, men det här var ju tvungen att fatta i ett demokratiskt beslut. Det hade inte funnits stöd för det i vår partistyrelse, som är de som kan fatta stora beslut mellan kongresser. Då hade det ju inte gått.
I den här bilen, kanske, eller konsensusbilen, så pratar vi ofta om tomläget i debatten. Hur ser du själv på hur tomläget är idag mellan er politiker?
Det är ett upptrissat tonläge. Säg valet 14. Då var liksom den stora diskussionen om vad som var liksom otrevligt i debatten var när Stefan Löfven inte ville ta emot en rapport som Annie Lööf gick fram till honom med. Nu är diskussionen istället om att jag anses vara en landsförrädare av ledande sverigedemokrater som kan bli ministrar. Mm. Vi säger lite om var hur debatten har förflyttat sig.
Ja, men jag har pratat med Jim Åkesson igår om det här. Mm. Vad har ni för del i tonläget?
Nej, men klart att alla har ett ansvar för hur man uttrycker sig. Och ja, det är inte så att det aldrig är en socialdemokrat som går över gränsen. Min bild är inte att det är vi som driver ett upptrissat tonläge. Vi är ju inte heller en rörelse som liksom får vår livsluft av högt tonläge och hat, liksom splittrande retorik.
Riksdagsledamoten Annika Strandhäll har ju fått mycket kritik för sin ton på sociala medier. Mm. I somras så läste jag en DN-intervju där hon menade att det var partiet. Hon hade liksom blivit uppmanad av partiledningen att vara liksom där på sociala medier. Har ni ett ansvar där?
Nej, men så här, att Annika Strandhäll gör ett stort jobb på sociala medier, det råder ingen tvekan om, och det är viktigt att vi har företrädare som är ute. Men alla har ju själv ett ansvar för hur man uttrycker sig, och det kan jag hålla med om att det har varit tillfällen när hon har varit väl spetsig. Mm.
Men har du pratat med henne då? Gör ni det? Har ni de diskussionerna?
Ja, absolut. Ja. En dialog om när man tycker att du går över en gräns för. Absolut.
Vilken politisk motståndare har du ändrat mest uppfattning om?
Nej, men det är ju ingen tvekan om att Ebba Busch under de här 4 åren som minister har utvecklats och blivit en mer pragmatisk politiker.
Mm. Skulle du kunna tänka dig att bilda regeringen med?
Jag delar ju inte ut några ministerposter före valet.
Ja, men det är tanken, pratar jag. Man kan leka med tankar.
Ja, alltså jag leker inte med tankar.
Gör du aldrig?
Nu jobbar jag fullt med att få så många. Ja, det är klart att jag sitter och funderar.
Det är klart du gör.
Men, ja, det är klart. Jag ska inte låtsas som att jag inte sitter och funderar. Nej. Men jag menar, fokus just nu är att försöka få stöd för socialdemokratisk politik.
Du vill inte svara
och
på frågan.
Så kan man också säga.
Ja, det. Vad hade den 25-åriga Magdalena Andersson bråkat mest med Magdalena Andersson idag?
Kanske hon hade tyckt att jag skulle prata utrikespolitik lite oftare. Ja. Jag hade ett ganska starkt internationellt engagemang när jag var ung.
Och det har svalnat?
Jag skulle inte säga att det har svalnat, men kanske med att jag är lite bredare politiskt nu än jag var när jag var ung.
Ja. Vad var det du brann för då?
För demokrati. Att alla människor skulle kunna leva i frihet. Kanske jag hade tyckt att jag skulle vara tuffare i kritik mot Kina.
Ja, Kina, ja.
Övervaknings.
Ja.
Det är en liksom övervakning som finns där.
Ja. Då stannar jag här. Tack så mycket, Magdalena.
Vilken Andersson. Fantastisk åktur.
Ja, vad fint att du säger det. Tack.
Ha det bra. Hej.
Du har lyssnat på Krasch eller konsensus, partiledarspecial med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Research Jonathan Lockstal. Tekniker Nils Vennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Krasch eller konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
Tack för det, Niklas Källner och gänget på Filt. Du, Felicia, vi ska börja den dag också. Vi pratade tidigare i programmet om hur himla farligt det är med solförmörkelse.
Ja, vi båda så här, var...
Den är inte farlig, men att kolla in i den.
In i solen, precis. Vi båda var djupt skeptiska till den här faktan.
Så här, men... Hur farligt kan det vara?
Precis, men sen har vi hört experterna och... ställa oss bakom deras råd.
Alltså man kan verkligen bränna bort honorna.
Ja.
Men då ska jag tipsa om det här andra himlafenomenet som är det mer klassiska meteorregnet Perseiderna som kommer synas vid 23-tiden. Det kan man med fördel kolla på helt utan några mörkläggningsglasögon.
Man kan ha solförmörkelsen som förfest med glasögon.
Ja.
Ta av sig glasögonen och sen kolla på meteorregnet.
Ja, men då ska man verkligen ha sådana glasögon. Ja. Och de har varit lite brist på nu, har jag sett.
Mm.
Man kanske kan bygga några själva, men då får man göra det säkert.
Jag såg något tips om en tittarlåda. På någon,
men det låter för
tråkigt. På SVT imorse.
Då är det bara någon skugga man ser. Eller? Nej.
Jag vet inte.
Hellre Perseiderna, men då får det inte vara molnigt heller. Du, imorgon blir det storslaget.
Ja, specialprogram. Det är vårt allra sista för säsongen. Sommartalkshow tar slut.
Yes, och nu tar dagens avsnitt slut. Tekniker var Axel Berkemar, producent Therese Lager.